Men det jag tänkte prata om nu, det är lite funderingar kring det här. Varför funkar det? Och det här citatet, det här var från första gruppen bostad först hyresgäster i Helsingborg. Och det är på något sätt, jag tänker ofta på det här. Att det här säger väldigt mycket om egentligen vad det handlar om. Att människor på något sätt kommer in i bostad först och trots att de själv inte har trott på det, så efter ett tag så händer det någonting som gör att de faktiskt stannar kvar. Och många börjar ju så här och få lite bättre styrsel på sitt liv. Och efter ett tag så är det många som faktiskt har en betydligt bättre livssituation. Vi har ju, när man träffar bostad först människor som är alldeles nya, så tror många av dem, de säger ungefär så här: ja, det här verkar ju jättebra, jag har hört om det och sånt här, men jag tror, sen kommer en massa krav, och sen kommer det bli precis som förr, säger de. Och sen när man träffar dem kanske 6 månader senare, så har de nästan glömt att de har sagt det här, utan då pratar de just om det här är annorlunda, här kan jag faktiskt berätta för mina stödpersoner i bostad först tid, när jag mår dåligt, utan att vara rädd att de använder det emot mig eller att de använder det emot mina vänner. Och den här mannen som sa det här, han sa just det här: sen är det ju mycket det här att man får vara ärlig också, och det är man ju inte van vid. Och det är ju också väldigt paradoxalt, kan man säga. Detta var kanske en av de första gångerna han upplevde att han kunde prata med en socialarbetare, verkligen kunde prata med en socialarbetare om sina problem. Kunde säga så här: ibland är jag jättedrogsugen och igår tände jag på igen och jag kommer nog att supa ner mig i helgen och sånt där, utan att vara rädd att det ska leda till konsekvenser som att man blir bestraffad på olika sätt för att man åker ut eller något sånt. Så att det här ser jag som en sorts sån här kärncitat, eller hur jag ska säga, att detta säger väldigt mycket om vad det är som skiljer bostad först från, om vi kan säga, mer vanligt konventionellt bostadssocialt arbete. Och det här handlar väldigt, väldigt mycket om tillit och relation och trygghet. Och jag tror en del av förklaringen till att bostad först funkar finns ju självklart i de här, man kan säga, utgångspunkterna för bostad först, de grundläggande principerna, där man egentligen kan man säga så här, att det som de här principerna handlar om, det är ju egentligen att man ser på hemlösa människor som har den här bakgrunden. Vi pratar om missbruk, många har varit på anstalter, fängelser, många har varit inom psykiatrin och sånt där. Men de blev faktiskt betraktade som, om jag säger, vanliga människor. Alltså man blir normaliserad. Man ser att det anledningen att de är hemlösa, det är ju faktiskt att vi har en förfärlig bostadssituation i landet. Vi har en bostadspolitik som gynnar människor som äger sina bostäder. En bostadspolitik som missgynnar de här grupperna. De är ju helt chanslösa. Så man kan säga att det är egentligen en normalisering, men också en avmoralisering. Alltså väldigt mycket socialt arbete, det har ju bland annat Sune som har visat sånt här. I många avseenden när man tittar på förhållningssätt och praktik och i socialt arbete, så bygger de på sätt och vis fortfarande på det gamla moraliserande fattigvårdstänkandet. Att de här människorna är som de behöver uppfostras, de är liksom inte värdiga, lika värdiga som oss. De gör en massa dåliga saker, alltså som vi tycker är dåliga. deras liv är liksom inte ett bra liv helt enkelt. Och på något sätt så innebär när man möter de här verksamheterna så innebär det därför också en avnormalisering. En moralisering, sa jag. Ja, jag vill alltid säga. Så att det är också viktigt. Det här att det är ett rättighetsperspektiv. Man säger det är faktiskt en rättighet att ha en bostad. Att det, ja, det är också en sån sak som har försvunnit väldigt mycket, även om det faktiskt står så i grundlagar sånt där, att man ska ha rätt till boende och sånt där, så funkar det inte i alla fall gentemot den här gruppen vanligtvis. Men nu kan man säga att bostad först innebär också att man ser på det här som en rättighet, precis som en rättighet för andra människor. Så det tror jag är en viktig del i att bostad först funkar. Och ett viktigt skäl till att den här tilliten växer fram, som det här citatet jag visar liksom bygger på, och som också gör att människor upplever att de blir betraktade på ett schysst sätt, de känner sig ofta respektfullt och värdigt bemötta. Det beror på att ofta när vi tänker på bostad först så tänker vi på det här att det handlar om att ge människor egna bostäder som de har stor eller helt kontroll över själv. Det enda som gäller för dem, det är samma regler som gäller för alla andra hyresgäster. Du ska betala din hyra, du ska sköta din lägenhet, du ska inte störa grannar. Det är ofta så vi tänker. Och så tänker vi också utifrån andra att de ska ligga åtskilda. Man kan säga att vi tänker ofta på bostad först utifrån ett organisationsperspektiv. Hur man organiserar behandlingen. Men en viktig, lika viktig del i bostad först, som Sam Beres verkligen understryker alltid i sina olika rapporter och böcker och när han pratar, det är att bostad först bygger också på ett professionellt förhållningssätt. Ett professionellt relationsskapande förhållningssätt som har en väldigt stark grund ifrån behandlings- och psykoterapiforskning. Och det kan man ju säga så här, då liksom när vi pratar om psykoterapiforskning så har det alltid funnits ett spår som går tillbaka egentligen början på 1900-talet, då man upptäckte att det viktiga var inte hur en terapeut arbetar, vad en terapeut arbetar gjorde, utan hur de gjorde det. Och det säger ju forskningen, Bruce Wampold och tidigare Jaron D. Frank och John Norcross, alla de här. Det som är helt avgörande, det är egentligen terapeuten eller socialarbetarens förmåga att få den andra människan att lyssna och börja tro på terapeuten, att man kan bygga relationer. Sen kan man göra det på 100 olika sätt. Därför tänker jag så att liksom, det kommer ju alltid så här nya metoder, nu pratar alla om en viss metod och sånt där. Det kan ofta vara bra för att många blir entusiastiska och tror på den, och då kanske man också förmedlar det till brukarna eller klienterna. Men i själva verket handlar det om den här betydelsen av att man är engagerad och tror på någon hjälp. Så man kan säga så här, bostad först vilar också på den grunden, den vetenskapliga grunden. Och man kan säga det gör ju. Det underlättar för att behandlings att det uppstår relationer, att det uppstår tillit. Och detta var ju också det här egentligen, det här citatet kopplat till att de berättar ju ofta om det här att de gillar de här stödpersonerna i bostad först-teamet, och man blir faktiskt bemött på ett annat sätt, man gör saker tillsammans. Man äter ihop och man träffas och gör grejer, och man kommer in på det sättet i ett sammanhang som gör att det skapas tillit. En annan viktig sak som man kan säga den här tilliten, det här relationsskapande arbetet bidrar till, att när man då stannar kvar i Bostad först, att man börjar få mer styrsel på livet, det lugnar ner sig. Man, när man har levt på gatan eller sprungit runt mellan de olika boenden och sånt här, så är det ett väldigt kaotiskt, stressat, pressat liv. Jag tänker, i morse prata, nu glömde jag tyvärr namnet, som hälso, ja, just om det här, att det finns ju jättemycket forskning på hur hemlöshet sliter ner människor. Man sover ju knappt. Jag tänker det här, nu är det en serie på SVT, och då, det är väldigt mycket det här, hur svårt det är att få vila. Det är jättesvårt att få vila, för det är man på ett härbärge så händer en massa saker, folk snor saker, och liksom man kanske sover 2-3 timmar per natt. Och det sliter ju självklart både fysiskt och psykiskt. Och det kan man säga så att människor som lever i hemlöshet, i den här akuta hemlösheten, de lever i det man kan kalla för en ontologisk otrygghet. Och ontologisk otrygghet handlar om att man har en verklighetssituation och man uppfattar verkligheten väldigt kaotisk och otryggt. Och det gör att man har väldigt svårt att planera. Man tänker ofta väldigt här och nu. Det är väldigt kortsiktigt tänkande, kan man säga. Så det som man kan säga är en förutsättning för att leva ett, man kan säga, socialt integrerat liv, det är ju att man har en ontologisk trygghet. Och ontologisk trygghet handlar om att man har en livssituation som är ganska förutsägbar. Och det finns ju många sådana här exempel från Bostad först, våra rapporter där, som egentligen handlar om förutsägbar. En sån sak är att när man kommer in på toaletten, sin egen toalett i lägenheten, så står tandborstglaset och tandborsten kvar. Och så när man går ut och så öppnar man dörren igen, så står den kvar. När du öppnar kylskåpet, så står den mjölken du köpte igår kvar. Förutsägbarhet är också så här att man vet att här ska jag bo om jag vill. Så kan jag bo här hur länge jag vill. Det är liksom viktiga grunder för att man sen ska kunna liksom våga tänka så att jag kanske ska ringa till min son som jag inte har träffat på 13 år. Eller att man kanske ringer till... Eller att man... Ja, det var helt... Eller att man ringer till sin dotter och säger så här: det skulle vara jätteroligt om ni ville komma hem till mig och fira jul i år. Det kräver en förutsägbarhet. Och det kan man inte göra om man liksom lever på gatan på härbärgen och sånt där. Så det här är också så här intressanta begrepp för att förstå varför Bostad först funkar. Sen är det ju oerhört viktigt att man funderar kring det här. Vi pratar ju mycket om motivation, att människor ska vara motiverade för att få hjälp. Det man kan säga med Bostad först, kan man ju säga så här, klart att de måste ge uttryck för en vilja, att man vill bo själv och sånt där. Men när det gäller andra saker så har vi inga krav på att de ska vara motiverade och bli drogfria. Utan det kan man säga så här, att det som händer här är att det uppstår motivation. Liksom efter att man har kommit in i det här sammanhanget då i Bostad först. Och då kan man, är det ganska intressant att prata om det här med vad är det som gör att vi får motivation att göra olika saker. Och då kan man se på det på olika sätt. Ett sätt är ju att säga att människan är
mer eller mindre biologisk, och vi drivs väldigt mycket av olika, man kan säga, biologiska processer eller instinkter och så här. Ett annat sätt som Maslow pratar om, Abraham Maslow, är världens mest kända motivationsforskare, som vi har läst om redan på gymnasiet. Så kan man säga så att det var det han pratade om. Han sa så här, för att människor ska kunna vara motiverade och utföra olika saker, så måste de tillfredsställa olika grundläggande behov. Och det vet ni, Maslows behovstrappa och hierarki och allt sånt där. Den är ju ganska ifrågasatt idag. Att det är inte så en trappa så här, ett först det ena och sen nästa, utan det är ju faktiskt så här att människor som, alltså man kan som på något sätt uppnå liksom olika delar i den här trappan i olika livssituationer. Det är inte så enkelt liksom att det är en steg, även om man kan se det generellt sett. Så är det, det finns ju många exempel på människor som faktiskt, jag menar på, nu kommer jag kommer alltid in på mobiliseringskursen som vi har på Socialhögskolan i Lund, där socionomstudenter läser tillsammans med människor från brukarhållet. Vi har faktiskt människor som bor på härbergen som går den kursen. Och det är ju väldigt, att gå en kurs på universitetet, det är ju väldigt högt upp i behovshierarkin, om man säger. Så att, men alla ger ändå på något sätt massor rätt i det här. För att man ska kunna fungera, för att man ska kunna vara motiverad, så måste olika behov tillfredsställas. Och det finns mycket så modern forskning kring det här. Det är ju inom psykologi. Ett stort namn, det är ju Stephen Rice och andra också, som på något sätt har problematiserat det här Maslow, men ändå som utgår från det här behovsperspektivet. Och det man säger så här då, precis som också Maslow sa, att det finns då grundläggande behov, det här med hunger och törst, man ska inte frysa, man ska ha vila, trygghet. Men sen lyfter de också väldigt mycket fram betydelsen av social tillhörighet, men också det här med inflytande. Att man känner delaktighet, att man är en del i någonting, att man är en del i ett socialt sammanhang, både liksom på mikronivå men också på mer samhällsnivå. Och det tycker jag också att man kan se, att många av Gustav Fürst människorna på något sätt, först bygger man en tillit till det här stödteamet och kanske återfår tillit till nära anhöriga och sånt där. Men det är många andra, många också gör nästa steg. Det är att man tar ett steg ut i samhället och engagerar sig i olika saker. Och att jag engagerar mig i en förening eller i någon rörelse, det är ett uttryck för att jag faktiskt tror på samhället. Jag tror att jag kan förändra samhället. Så på något sätt så den här tilliten har olika steg, men den bygger på det här. Man börjar känna sig socialt accepterad. Man känner delaktighet. Jag tänker på det sättet så är det ju att det är viktigt att se det här som delaktighet och självförverkligande som viktiga behov för människor som skapar motivation. När vi pratar om motivation så kan man säga så att motivation och tillit på många sätt är sammanväxta. Man kan säga nästan att motivation och tillit är två sidor av samma mynt. Och en viktig poäng med det här perspektivet på motivation, tillit, behov till tillfredsställelse, det är ju liksom att det handlar ju självklart om att hur människors olika behov tillfredsställs. Men det är också viktigt att det här är också situationsbestämt. Alltså motivation är inte en egenskap som vissa har och vissa inte har, utan motivation, det är någonting som man får i det sociala sammanhang jag befinner mig i. Att jag kan min motivation att förändra mitt liv kan skifta från en timme till en annan. Jag kan vara helt omotiverad. Men sen så kommer jag då och träffar en socialarbetare som jag gillar och allting. Och så under det samtalet så helt plötsligt börjar jag tänka så här, jag tror jag ska faktiskt söka in på en folkhögskola till hösten. Och också tvärtom. Jag kan sitta där hos min socialarbetare och prata om min framtid och det känns jättebra. Och så säger jag så här, jag tror faktiskt jag ska söka in på folkhögskola till hösten och läsa upp mina betyg. Så går man ut från socialarbetaren och då kanske jag precis kommit ut från fängelset eller något sånt här. Och så kommer en polisbil och de känner igen mig. De plockar in mig direkt och alltså muddrar mig och kollar och förstår mig. Och behandlar mig på ett helt annat sätt. Då känner jag mig som den där knarkaren igen. Så att vi måste alltid, att man kan inte tänka så att någon är motiverad för allt. Utan det här måste hela tiden få stöd på olika sätt. Inte minst i början. Att motivation och det uppstår i relation till det sociala och samhälleliga sammanhang där människor befinner sig. Och om jag ska liksom börja sammanfatta det här så kan man säga så att utifrån den tolkning vi gör så kan man säga också så att bostad först är ett skäl på något sätt att det faktiskt fungerar. Det är att det grundar sig i vad man kan säga ett kontextuellt perspektiv på förändring. Man kan säga att det finns andra perspektiv på förändring som mer betonar betydelsen av behandlingsmetoder och sånt där. Men det här kontextuella perspektiv på förändring kan man också säga att det är en form av recovery perspektiv. Så att man säger så här, en förändring från social utsatthet till social integration, det är tidsmässigt ganska långt perspektiv som innehåller upp- och nedgångar, återfall hit och dit. Men på något sätt så är det ändå en del av förändringen när man tittar tillbaka på det. Tyvärr är det ju mycket så här inom missbruksvård, hemlöshetsarbete och sånt där, att man har väldigt höga krav på deltagarnas motivation, att de ska vara drogfria, att de ska leva upp till olika krav och sånt där. Och att man ser varje liksom, så att säga, negativ händelse eller vad säger, som en, liksom ett stort problem som ofta gör då att människor får flytta ut från ett boende eller något sånt där. Och då tappar man lätt det här livsperspektivet. Jag har en kompis som jobbar uppe i Stockholm. Hon är mycket aktiv i en frivillig organisation. Och hon hade i flera år då hjälpt en man som hade en lång missbruksbakgrund. Och han hade då fått en lägenhet genom sociala myndigheter. Och han hade bott där då över ett år. Och det hade faktiskt fungerat väldigt bra. Men sen blev hon då tillsammans, eller han blev kallad till möte. Och då ville han att hon skulle följa med. Och då hade de fått in rapporter och en anmälan eller vad det var. Att han faktiskt hade druckit alkohol. Och det var till och med ganska så här preciserat att under senaste halvåret hade han druckit alkohol i 7 tillfällen. Och då tänker hon, faktiskt som jag tänker, det är ganska fantastiskt att den här mannen sista halvåret har han druckit 7 gånger, det är helt fantastiskt. Med tanke på att tidigare livet så har hon druckit nästan 7 gånger i veckan. Så det hon sa på det här mötet, för det blev ju på något sätt att han då fick flytta ut därifrån. Men hon ställde den här frågan, och det är ganska intressant och kanske lite provokativ, till de här tjänstemännen, sa hon så här, hur många gånger har ni druckit sista halvåret? Det är ganska intressant. Och det är ju det här dom och de och dom och allt det här som finns. Men att bostad först bygger faktiskt på ett kontextuellt perspektiv där man ser förändring som en process som tar tid. Det har också, man kan säga, en holistisk utgångspunkt där man ser att missbruk och hemlöshet beror inte bara på några faktorer. Det beror framförallt inte bara på individen, utan man har den här multifaktoriella utgångspunkten där man räknar in, faktiskt in, man ser individen i ett socialt samhälleligt sammanhang. Allra viktiga saker är ju där, vi säger, brukarperspektivet. Människor har inflytande. Man känner faktiskt att man kan påverka saker, att folk lyssnar på mig. Och självklart också det här med betydelsen av den terapeutiska alliansen som på något sätt uppstår när man jobbar så här professionellt med det här professionella relationsskapande förhållningssättet. Och det kan man säga så att inom behandlingsforskningen så har det här perspektivet ett väldigt starkt stöd. Självklart är det också viktigt med behandlingsmetoder och liknande och sånt där. Men man kan säga så, behandlingar är ju ofta bra för att få människor att komma bort från ett väldigt rörigt, svårt sammanhang och liksom komma igång och tänka annorlunda. Men sen är ju problemet, det vet vi, och det är ju ofta ett skäl till att vi kritiserar och säger att behandlingar är misslyckade. Det är ju att vi liksom ser här att man får en behandling ungefär som man får en medicinsk behandling. Sen ska det gå själv. Men det är ju så att väldigt många människor efter behandlingen så är man tillbaka ungefär i samma situation som innan. Och då är det ju väldigt, väldigt enkelt att snart ser situationen likadan ut igen. Och då säger vi att det är fel på individen, att det är fel på behandlingen. Men själva verket så gör vi ofta de som jobbar i öppenvård eller på institutionsbehandling ett fantastiskt arbete faktiskt. Och man bygger upp relationer och sånt där, men det är ju ingenting som man alltid kan leva vidare. Så det är en sån här gammal käpphäst jag har. Jag brukar säga så här, det skrev jag faktiskt i min avhandling 1999, så länge sedan var det. Att ingen behandling är bättre än vad som händer efter den. Så är det. Faktiskt, alltså om man verkligen hårdrar det här resonemanget. Alltså, människor, det, alltså det jag tänkte man pratar, det är också här med Bosa först, den här frågan som du fick och du svarade på, att det här stödet vi erbjuder, vi hoppas att det blir livslångt. Och en del de kommer att behöva det här livslånga stödet. Inte alla, men alltså att man måste tänka så att man måste skapa sammanhang där de här människorna känner att där vet du, där kan jag få ett stöd och en uppbackning på olika sätt. Okej, ska vi ta paus? 5 minuter, sen fortsätter vi. Tack.